Hej och varmt välkommen till podden Psykoterapeuterna som Katarina och jag, Linda, programleder. Och idag har vi åter äran att få bjuda in Inger Horowitz. Varmt välkommen.
Tack.
Ja, välkommen Inger. För de som inte känner dig än, Inger, och inte har lyssnat på tidigare avsnitt, vill du berätta lite om dig själv?
Ja, men det kan jag göra helt kort. I grunden är jag skötare i psykiatrisk vård, som det heter. Och sen har jag gått psykoterapiutbildningar, så jag är legitimerad psykoterapeut i och har som inriktning kognitiv beteendeterapi. Och jag är också handledarutbildad inom KBT-området. Alltså, jag har jobbat många år med tung psykiatri innan jag gick över till att jobba privat och har jobbat en hel del med handledning både i ja, inom öppen vård eller i vardagen så att säga, på olika mottagningar, samt att jag har varit under också många år handledare på psykoterapiutbildningar.
Just det. Och det är precis det som vårt program idag kommer att prata om, handla om. Det är ju det här med handledning. Och du har ju arbetat väldigt länge som handledare, Inger, och inom många olika områden. Kan du berätta lite mer om bakgrunden till det, hur det blev just handledning utöver allt det andra?
Ja, det var, som man brukar ibland kalla handledarutbildningen för steg tre. Man pratade ju om steg ett, utbildning, grundutbildning, steg två, legitimationsgrundande utbildning. Och sen så brukar man kalla handledarutbildning för steg tre. Och så att det var liksom ett naturligt steg där att se hur gör man det här med handledning. Jag hade inte handlett innan jag gick utbildningen för att jag ville bara veta liksom hur går handledning till? Vad behöver jag tänka på som handledare? Men det var ett naturligt steg att faktiskt ta och gå även handledarutbildningen.
Tack, Ingrid. Det är intressant att höra bakgrunden till det här också. Och vad tänker du, Inge, kännetecknar en bra handledning?
En bra handledning är en handledning där vi får mycket dialog, mycket frågor som diskuteras, där det inte blir den ena eller den andra som har monologer, utan bra handledning bygger på dialog och dialog kring konkreta frågor. Så vad vill personen ha? Vad behöver den som blir handledd hjälp med idag i det här fallet? Vad är det vi ska rikta in oss på? Och sen så bena ut i det hela. Att just få den här dialogen, att inte jag som handledare ska bara föreläsa. För det blir ju ingen dialog av det. Utan att vi har konkreta frågor och dialog. Kanske till och med att man ofta hinner med att rollspela situationer för att få öva. Att hur formulerar jag en sån här fråga till klienten? Hur känns det att formulera det på det här sättet? Och förståelsen för varför man ställer frågan.
Och det kan ju jag bara intyga som har haft dig, Inger, som handledare, att det var ju precis, det var ju så oerhört bra och just tydligt kring det här med att det var som en dans. Det var inte en monolog från något håll, utan det var verkligen ett möte. Och varje gång så blev jag så inspirerad efter jag hade varit hos dig.
Ja, nej, men vi hade verkligen en unik dans och där var vi ju tre. Vi hade ju din klient. Och det var verkligen en dans mellan oss tre. Helt fantastiskt roligt att få ha det på så sätt. Och det här var ju då en utbildningshandledning. Men mycket av det finns ju med i handledningen. Alltså man tänker, om man skiljer på individuell handledning och grupphandledning. Grupphandledning blir ju på ett lite annat sätt, för oftast finns det inte tid.
Nej, precis.
Så som vi hade, men individuellt så finns ju tiden till det, och det är det som är så roligt.
Verkligen, jag kan bara instämma i det, Inger. Och jag tänker också kring det här med dina egna erfarenheter av handledning. För du har ju gått många långa utbildningar och har med dig väldigt mycket. Lång erfarenhet av psykiatrin och tung psykiatri, olika jobb. Kan du återge, Inger, några bra exempel på handledares egenskaper eller möten, indikatorer som har varit bra, eller tvärtom där det faktiskt inte alls har varit så bra?
Vi kan börja i den änden. Och det har varit, det som inte har varit bra, det har varit när min klient, som jag har då fått godkänt egentligen att jag ska ha, då har han det som utbildningshandledning för mig själv. Men min klient blir inte förstådd av handledaren. Handledaren ligger för långt ifrån referenssystemet att förstå att det här är personer som kommer till en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Det är så här våra patienter ser ut och fungerar. Och att är man då mera forskningsinriktad, där är det ju mycket mer utsorterat, då blir det inte den här dialogen, och det blev inte så mycket hjälp för mig, att det blev att gå hem och läsa på mer själv till vad jag ska göra. Så att handledaren behöver ha förståelse och ha viss erfarenhet av det ställe som den som man handleder jobbar på, och veta att så här är det. Och sen har jag haft handledare som, om det är för länge, det har gått för lång tid sedan de hade klienter själv. Och då, jag tycker att jobbar man som handledare så ska man parallellt ha egna klienter, så man vet hur ser det ut idag, vad är det som, eftersom samhället förändras. Bra handledare, det är de här där vi har fått dansen, där vi har fått det här att flyta, och där vi kan se att ja, men bra, det här funkar. Och ofta har ju de handledningarna bara videoinspelade, och att handledare kan säga, ja men titta vad bra det blev, vad fint att du la till det där i dialogen med patienten. Och när jag har suttit utan att det har varit egen utbildningshandledning, det har ju då resulterat till att jag byter handledare när det inte funkar. Men bra handledare, för att även om jag själv är legitimerad och har handledarutbildning, så har jag till och från haft handledning för att just diskutera med någon. Få någon som sitter på parkett och lyssnar och tittar. Och få utifrån perspektivet. För man blir hemmablind.
Ja. Du har ju så fint beskrivit vad som kännetecknar en bra handledning. Och den här dansen som du beskrev. Också, och att det är viktigt med kännedom om verksamheten till exempel. Och också att det kan vara många andra saker som är viktiga för många viktiga egenskaper som kännetecknar en bra handledare. Så vilka egenskaper tycker du att en bra handledare bör ha, några de viktigaste?
Jag tycker för första att handledare ska naturligtvis ha teoretisk och praktisk kunskap, men ha förmågan att lyssna. Att ta in, stämma av, se om jag, precis som i terapier, se okej, om jag sammanfattar det så här, har jag förstått dig rätt? Att det finns ju terapiinslag i handledningen också, och det är det som skapar dansen. Att här får vi fram dansen just genom lyhördheten, genom nyfikenheten. Att förstå vad är det här för person. Att, att det räcker inte med att man säger att det här är en deprimerad, en person som är deprimerad. Ja, men depression, ja, det finns ju olika kriterier och olika grader. Men hur ser den här individens depression ut? Att hjälpa behandlaren att se på vad är det som är just signifikant för den här patienten. Att där, att se den biten, att stämma av, att så här, för visst kan vi läsa böcker om depressions- eller ångestbehandling som är generellt. Men sen har vi det specifika, individspecifika. Och det får vi inte glömma bort.
Det var väldigt elegant uttryckt. Mm. Och det är just det här att det kan finnas inslag av terapi även i en handledning och just det här med att kunna särskilja olika. Tack!
Nej, men verkligen, jag håller med. Och jag tänkte att det är precis det som jag tänker är väldigt fint med dig, Inger, är ju det att du hade sån otrolig närvaro. Och jag tänker, jag är precis som Katarina och även du, Inger, haft massor med handledare genom åren. Ja. Men just att du var så närvarande och koncentrerad. Du var där i ögonblicket med mig. Och det tyckte jag var så fantastiskt med dig. Och att det fanns en värme och en humor också. Att vi kunde ju faktiskt hitta humorn. Ja. Eller hur, Inger?
Humorn är jätteviktig. Så länge man använder humorn på ett konstruktivt bra sätt. Man gör inte narr. För det är inte humor.
Absolut inte. Nej.
Utan kan vi skapa en form av, jag kallar det ibland för distans på ett positivt sätt. Via humorn. Att se det utifrån. För humor bygger ju på att man kan se det utifrån. Och då lossnar ju någonting. Då har vi fått den där distansen som vi behöver ha i det här arbetet. Och att vara närvarande, ja men absolut, det måste man vara. Mm. Så det är det här att lära och känna. Alltså i mitt fall, om jag tar dig då, Linda, som ett exempel. Det är för mig att lära känna dig, men också lära känna din klient.
Mm. Verkligen. Och jag tänker verkligen, det är väldigt fint beskrivet, Inger. Och just det här tänker jag också kring att hela tiden stå på klientens sida. Att vara närvarande så att klienten är med i rummet. Och det tyckte jag var så fint. Att det var verkligen som att vi var tre och att man blev inspirerad. Och jag vet att du och jag, Katarina, pratade om det på Uppsala universitet när vi gick steg två ihop där. Att just det här med handledare som också... Man märkte att de tyckte om att ha handledning. För det har ju inte heller varit självklart. Eller vad säger du, Katarina?
Nej, precis. Det är en otrolig, otrolig skillnad. Det är som du säger, Linda, att man märker verkligen när det finns liksom en genuin vilja att bidra, en förmåga också. Mm. Det är en unik förmåga.
Det är en unik förmåga och en skicklighet. Och jag tänker att där är du fenomenal, Inger, i att verkligen... Det som jag sa till dig efteråt, att jag hoppas att alla får vara med om en Inger Horowitz. Högsta betyg. Och jag tänkte att nå terapimål. För det lyckades vi med. Och det vet jag att du har gjort många, många, många gånger. Och då undrar jag, Inger, vad tänker du och Katarina, vi undrar det. Vad tänker du i själva målet med handledning?
Alltså målet med handledning, det är ju att första målet, det är för mig att hjälpa patienten. Och att patienten får den hjälp den behöver för sina problem som den söker för. Och att behandlaren får utveckla sina färdigheter. Att det är målet att få sprida mer kunskap om hur gör vi det här hantverket? Hur går det till? Vilka bra knep kan man ha? Ja, men hur trär man en tråd på en nål? Har man aldrig gjort det så behöver man få visat hur man gör. Och det är lite grann handledning. att visa hur man gör och förståelsen. Och jag berättar ju många gånger om egna erfarenheter, hur saker har fallit ut med patienter, både positivt och negativt. Och hur räddar man upp någonting som har blivit negativt? Det ingår ju också i handledning. Mm. För det är inte allting som landar alltid positivt.
Nej. Just det. Och du har berättat, ja, det här med humor som förlösande faktor och så vidare. Och de positiva aspekterna av handledning. Mm. Finns det några riskfaktorer som du ser det, och vad är det då med handledning?
Alltså riskfaktorer, så det, de, inom KBT så har de ju minimerats mer och mer i och med att vi ofta handleder på inspelat material. Men annars är ju en riskfaktor att behandlaren inte lyfter fram frågor och svårigheter som man själv har. Att man, jag ska säga slarvigt uttryckt, att man försöker vara mer kunnig än man är just då. Mm. Och det får vi ju syn på när vi har, för att det är inte bara på utbildningshandledning som jag handleder på inspelat material. Det gör jag på andra handledningar också. De säger själva, men jag vill att du tittar på det här, för jag vet inte vart vi är på väg. Mm. Och då har vi ju tagit bort många risker. För då finns det en trygghet mellan mig och behandlaren. Att man vågar blotta. Och om man inte vågar blotta sig, och att man inte, handledaren har inte lyckats skapa det klimatet, då blir det ingen bra handledning för patienten i slutändan. Mm.
Så det är väldigt viktigt. Ja, det du säger är ju så oerhört viktigt, Inge. För jag tänker också det, att känna sig trygg med sin handledare. Att våga vara sårbar eller våga ställa frågor är ju liksom grunden för att också kunna själv sitta i terapirummet och känna sig trygg och vara närvarande.
Ja. Mm. Precis.
Så att det här är ju verkligen viktigt att lyfta fram. Är det någonting mer du tänker där, Inge, kring... Jag vet att du har med ett case idag, Törnrosa. Mm. Kan du berätta lite om det?
Mm, ja, men Törnrosa är ett sånt där fall som... anledningen till att jag ville ta med Törnrosa, det är för att det visar så väl på hjälpen av en handledare. Törnrosa är ett fall som jag hade för många herrans år sedan. En medelålders kvinna som hade legat inne länge inom psykiatrin och som hade varit djupt deprimerad, men som sen blev utskriven och skulle få terapi. Och kom då till mig, eftersom jag jobbade i det området där hon bodde. Och Törnrosa, kommer jag strax till varför jag kallar henne för Törnrosa, var att hon jobbade själv inom vården. Och så att hon hade ju viss kunskap inom vård. Hon var inte terapeut, utan psykoterapeut, utan hon jobbade på annat sätt inom vården. Hon kom till mig och jag gör då sedvanligt intake, alltså att jag kollar upp vad är det hon behöver hjälp med, hur ser det ut, hur fungerar vardagen och så vidare. Och det som hände med henne, det var att när frågorna blev på något sätt för svåra för henne, så somnade hon i stolen. Pang, boom. Hon bara... alltså jag bara såg hur hon försvann. Mm. Och var borta, så att jag väckte ju henne försiktigt. Och hon var helt förtvivlad över det här, att hon somnade. Och det här hände då med de tre första samtalen. Och sen skulle jag vara ledig och åka till USA. Och där bland annat träffade hon min kompis Judith Beck. Och vi brukar alltid, Judy och jag, vi brukar alltid dra ärenden för varandra. Så Judy frågade mig, har du något intressant case just nu? Jag säger, jag har precis tänkt att jag måste få lite handledning av dig. Och så berättade jag historien om det hela. Och så satt vi och diskuterade, Judy och jag, det här på hennes kontor. Fram och tillbaka, vad kunde man tänka? Och så ställde Judy frågan, så, men måste du sitta när du pratar med henne? Mm. Nej, sa jag, det gör jag inte. Och så frågade Judy, hur ser den här människan ut? För jag hade ju inget inspelat material som på den tiden, det är så länge sedan. Så sa jag, men det är en späd fågelunge. Mm. Det är vad det är. Ja, men så, orkar du fånga upp henne om hon skulle ramla? Jag sa, det är inga problem att jag kan fånga henne, för jag ser ju. Och så. Så när jag kom hem då, så blev det ju dags för mig att träffa Törnrosa. Och då så kom hon in och så skulle hon gå och sätta sig i stolen. Så sa jag, nej men vi står idag och pratar. Mm. Hon tittade lite förvirrat på mig. Och hennes hund som hon alltid hade med sig satt och tittade på oss. Ska ni inte sätta er i era stolar ungefär? Mm. Nej, det gjorde vi inte. Så började vi prata och så började ställa frågor. Och så kom det här när hon skulle beskriva någonting. När jag frågade någonting kring vardagen, hur det funkar. Någonting som vi hade pratat om tidigare. Och ögonen började snurra i huvudet på henne. Hon svajade, hon skulle vilja ta tag i mitt skrivbord. Och jag bara sa, nej, bara stå kvar. Hon försökte ta tag i mig, nej, stå kvar. Och hon stod där och svajade. Och jag var ju beredd att rycka in om hon skulle ramla åt något håll. Och så. Men där stod hon och svajade. Och helt plötsligt så började tårarna rinna på henne. Mm. Och jag fick en annan kontakt med henne. Så att sen efter det så jag kramade om henne och så satte vi oss i stolarna och hunden la sig lugnt till rätta. Det var lugnt och skönt i rummet. Och efter det samtalet så hände det oerhört mycket. Det blev som en förlösning här av någonting. Alltså det var som att hennes hjärna var så trött så den visste inte vart den skulle gå, så den bara hade stängt av. Mm. Men efter det här så blev det då annorlunda. Så att jag ringde, jag hade ju överenskommelse med Judy när vi skulle talas vid per telefon. Så jag ringde till Judy och berättade det här. Och Judy var ju jätteglad att vi hade kommit så långt. Och så fick jag då mera tips att men fokusera på den här biten nu. Judy hade aldrig varit med om någonting. Och hon hade ju hunnit prata med hela sitt kontaktnät. Om det ingen hade varit med om någon som somnade så här.
Nej.
Nej. Och då så, alltså det var så viktigt att ha den här handledningen. Och i det här fallet råkade det vara Judy som det blev att jag drog det med. Det var inte någonting som var planerat sedan lång tid tillbaka, utan det var spontan handledning. Och jag träffade patienten sammanlagt, tror jag, 10 gånger. Hon kontaktade arbetsgivaren, började förbereda att gå i arbete igen, att när vi träffades för en uppföljning efter 3 månader enligt plan, så då skulle hon precis, eller hade hon precis börjat jobba 25%. Mm. Sen stötte jag på henne 1 år senare. Mm. Alltså jag såg inte henne, men hon såg mig på centralen av alla ställen, och hon kommer springandes och hoppar i famn på mig. Och jag tänkte ju, och folk runt omkring var ju rädda att jag skulle hamna på spåret. För tåget var på väg in.
Så det blev en upplevelse.
Ja. Nej, men så vi kunde då sitta på tåget och prata lite. Det var ju inte så mycket folk där, så att vi kunde prata lite. Då jobbade hon heltid.
Oj.
Och var så lycklig. Men det här är liksom att dialogen med en handledare, och ja, men jag kände mig trygg. Och det var inga konstigheter att säga, men jag vet inte vad jag ska göra. Hjälp mig. Och så att jag tycker att det här blev ju en solskenshistoria. Judy har många gånger tyckt att jag borde skriva om det här, men jag har sagt att nej, det tänker jag inte göra. Det är jag för lat till. Och så, men
vilken historia. Så,
oerhört intressant.
Men just det här är att få hjälpen där som jag behövde då efter tredje samtal. Hur lägger jag upp behandlingen? Och sen när det här funkar, ja, men då hjälpte ju Judy mig med att lägga upp resten av behandlingen. Och tack vare det så blev kontakten så pass kort ändå.
Och livsförändrande för henne. Fantastiskt.
Ja, ja.
Verkligen.
För er båda.
Fantastiskt.
Ja. Och Woven mådde bra.
Ja. Ja. Det visar hennes enorma tillit till dig också. Och stort tack för att du var med.
Tack för att jag fick vara med. Trevligt att träffa er.
Ja,
tack. Verkligen, Inger. Nej, men vi vill verkligen tacka också. Och återigen så har du spridit kunskap och awareness. Och också tänker jag, det jag bär med mig också från idag, i det här som du lyfter, att kunna dela med någon annan. Som du sa, det är så lätt att bli blind själv. Så vad värdefullt det du lyfter där, att också att du pratade med Judith och fick den här responsen. Så att, och det här känslomässiga undviken, att det här med sömnen, och istället så blev det att hon kunde vara där med dig. Hon var trygg med dig. Så prata om symboliskt, vad värdefullt med handledning. Det förändrar henne.
Eller hur?
Ja, verkligen.
Ja, men jättefint. Och som sagt, vi kan väl göra så att vi bjuder gärna in dig igen till podden. Och lyssnarna har säkert frågor. Så då, de brukar ha det. Så då kan vi återkomma. Ja. Och jättebra. Du gör ett fantastiskt arbete. Tack för att du finns, Inger.
Ja. Tack.
Stort tack.
Tack så mycket. Tack för att jag fick vara med.
Tack.
Sköt om er. Och kram på er båda två.
Kram.
Hej då.
Hej.
Hej.